fit. Bli andligt vältränad. Och det handlar just om detta, att få öva sig lite i olika, på olika sätt för att växa i sin andlighet, i sin tro helt enkelt. Precis som vi kan träna fysiskt för att bli starkare i kroppen, så finns det liksom andlig övning som är bra på alla sätt, som det står i Bibeln. Fysisk träning är bra på sitt sätt, men Guds fruktan är bra på alla sätt. Och det kommer bli spännande veckor som ligger framför här. Vi börjar redan på församlingshelgen och lanserar det här temat lite. Och sen fortsätter vi under 7 veckor. Och det blir spännande. Det blir väldigt, väldigt bra. Gott. Mår ni bra? Skaka av er lite så här. Slappna av. Vänd dig till någon som sitter bredvid och säg: nu kör vi. Det är jättekul. Vi har börjat med, Lukas har kommit igång med ungdomsarbetet nu, och vi har haft jag har varit med på 2 fredagskvällar, de 2 första här nu, som vi kallar Fisk igen, fredag i Salemkyrkan, som ska vara ungdomssamlingar med mat och lekar och andakt och tid med Gud och sådär. Och det är superkul, det är jättehäftigt vad Gud håller på att göra där. Vi längtar efter att få bygga upp en ny kultur, en gudsrikeskultur. Och det är mycket folk som kommer, det var 25 stycken där i fredags och 30-tal första fredagen. Så det är jätteroligt. Men jag är lite trött, jag är ovan att jobba sena fredagkväll, jag har inte gjort det på länge. Och igår kväll satt jag och Linda uppe till klockan 12 och skrev skämt. Det är sånt man gör när man är gift med en rolig fru. Om ni vill ha roliga skämt på temat graviditet och förlossning och sånt, så kan ni komma till mig eller Linda sen efteråt. Så vi har väldigt många bra. Okej. Okay. När jag var liten... Nej, det blir... Vill du ha ett skämt? Okej. Okay. Vad kallas en israelisk barnmorska? Ultraljud. På den nivån var det. Okej. Okay. Vi behöver inte ta fler. Det finns ett klipp på YouTube där kan ni hitta fler. När jag var liten så älskade jag sagor. Speciellt en, sagan om Bo Wilhelm Olsson, a.k.a. Mio min Mio. Eller som den heter på spanska, Mio Mio Mio. Som handlar om en föräldralös pojke som bor hos svärföräldrar, tant Edla och farbror Sixten, som är jätteelaka och behandlar honom dåligt. Och han ser hos sin kompis liksom Bosse hur det kan vara att ha en bra pappa, liksom, en god far. Och ni vet vad som händer, på olika omständigheter så kommer han till ett annat land, en annan värld, där han får inse vem han verkligen är. Där är han Mio, far, eller son till faderkonungen. Liksom. Min faderkonungen. Han har ett helt annat liv, en helt annan identitet i en helt annan värld. Samma sak är det med Harry Potter, eller Frodo i Sagan om ringen, eller Annie, eller Rasmus på luffen. Jag älskade de här och älskar fortfarande de här berättelserna om de föräldralösa, de som på något vis känner att det här är inte rätt. Det är inte så här det borde vara. Folk behandlar mig på ett felaktigt sätt. Jag är egentligen någonting annat. Och sen får de komma och upptäcka att de är egentligen någonting annat, någonting större. De har någonting mer och deras föräldrar är någonting annat än vad de trodde. Och jag tror att många, de här berättelserna blir ju väldigt stora. Alla älskar dem. Och jag tror att det är för att de bär med sig ett eko av den eviga berättelsen. Den berättelse som hela mänskligheten är en del av. Som börjar vid skapelsen. Där Gud som en god far, en god pappa skapar människor till sin avbild. För att ha gemenskap med dem. För att leva i nära relation. Men människan bryter det, vänder Gud ryggen och går sin egen väg. Och från den stunden så är den här världen, den här jorden, fallen i en slags andlig föräldralöshet. Men det finns en längtan i var och en, en inre liksom känsla av att det här är inte rätt. Det här är inte allt. Det finns någonting annat. Det finns någonting mer. Och så kommer Jesus och hans uppdrag är att uppenbara fadern för en föräldralös planet. Han kommer för att visa vilka vi verkligen är och vem som är vår far. I Matteus 11:27 står det: allt har min fader anförtrott åt mig, och ingen känner sonen utom fadern, och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Sonen vill uppenbara fadern för oss. Sonen, det är Jesus Kristus. Han vill uppenbara fadern. Och en uppenbarelse, som jag sa, det är inget, det är något annat än det vi kan studera och lära oss på egen, för egen maskin liksom. Det handlar om att Gud visar oss någonting andligen. Och den uppenbarelsen, det är det bästa vi kan vara med om. Det är det viktigaste en människa kan få uppleva. Att få fadern uppenbarad för sig. Att i sitt hjärta, med sina sinnen och känslor och sitt intellekt, förstå att Gud är en pappa som älskar mig. Det finns inget större än det. Gud är en så god far. Mycket godare och mer kärleksfull än du tror. Så det kanske är dags att börja förändra tron. Så att vi börjar tro ännu mer att det faktiskt är sant. Att han är så där god. Och bilden att, som Gud väljer att använda, att uppenbara sig som en far, är ju också lite risky. För många av oss bär med sig en felaktig fadersbild. Den här världen är full av människor som har frånvarande fäder. Eller fäder som inte alls har levt upp till det som Gud menar med vad en far är. Men Gud är en perfekt, god, älskande far. Och när vi har förstått det och landat i det att jag är Guds barn, han är min far, då är vi också kallade till att forma en ny kultur. Att bryta den här föräldralösa kulturen som den här världen ligger under, den förbannelsen. Liksom. Vi är kallade att komma med en kultur av faderskap istället. Och moderskap. För Gud har skapat oss till sin avbild, eller hur? Så börjar boken. Efter han har skapat allt annat så skapar han människan. Till sin avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapar han henne. Gud skapar oss i två versioner. Manlig och kvinnlig. Och de två tillsammans blir ett och blir en avbild av Gud. Så därför bär vi med oss hans faderskap, hans moderskap, om man säger så, i våra liv. Vi tillsammans kan skapa en ny kultur. I första Korinthierbrevet 4, vers 15 läser jag, och 16. Då skriver Paulus så här. Paulus hade, han startade församlingar. Han hade varit och startat den här församlingen i Korinth. Han hade liksom mött människor där, berättat, delat evangeliet. De hade kommit till tro, en församling hade startat. Han hade varit med och utsett vilka som skulle vara med och leda den här församlingen och så där. Och fostrat och lärt upp de här som en pappa liksom är far för en familj. Han såg det här som sina barn. Han var så engagerad i den här församlingen. Och så skriver han så här: om ni så skulle ha 10 000 lärare som vill göra er till kristna, så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som blev er far i Kristus Jesus genom evangeliet. Okej, först pratar vi om att Gud är vår far, men här talar Paulus om att han är också som en far för de här människorna. Han bär med sig Guds faderskaps ande liksom, eller man ska säga, i sin tjänst, i sitt liv. Och så målar han upp här liksom skillnaden på lärare och fäder. Och det är inte så att lärare per definition är någonting dåligt eller negativt. Bibeln talar väldigt gott om lärare. Det är en av de andliga tjänstegåvorna. Kommer ni ihåg när vi hade serien Gimme Five, vi pratade om apostlar, lärare, profeter, evangelister och herdar. Fem olika typer av ledarskap som Gud utser och utrustar för att församlingen ska fungera. Så lärare är, det är inget negativt på det sättet. Men han jämförde, tror jag, med jordiska lärare som har i uppgift att lära ut saker. Och så jämför han det med en pappa som har en helt annan uppgift, att älska sin familj, sina barn, och på ett helt annat sätt leda dem. Och så ska ni vara, säger Paulus, och så ska ni ta mig till föredöme. Och jag vet hur det är att ha 1000 lärare omkring sig. Jag är uppvuxen bland lärare. Jag tror jag sa det när vi hade den här serien också. Kan ha nämnt det vid andra tillfällen. Så alla är lärare runt omkring. Min mamma är lärare, min pappa är lärare, min fru är lärare, min syster är lärare, min moster är lärare, min morbror är lärare, min faster och farbror är lärare, min farfar var lärare, min morfar var jägmästare. Men annars var alla lärare liksom. Så jag vet. Jag vet hur det är att ha lärare omkring sig. Men jag vet också skillnaden på min mamma och pappa i deras lärarroll. Jag har varit med dem när de är lärare för sina elever och när de är mina föräldrar. Och det är något helt annat. Det går inte att jämföra liksom. En lärares uppgift är att lära ut. En faders uppgift är att leva i en nära relation, att älska och fostra på ett helt annat och närmare sätt. Och den här världen behöver inte fler och bättre lärare eller chefer eller politiker eller ekonomer för att fungera, utan den behöver fler fäder och mödrar. Människor som bär med sig en ande av fader och moderskap. Sen får de jättegärna vara lärare eller chefer eller ekonomer eller politiker. Det behövs verkligen fäder och mödrar på de här posterna, kanske speciellt. Men vi behöver människor som bär ett faders hjärta. Vi skulle kunna läsa... Jag hade inte min bibel med, jag får låna din bibel. I första Korinthierbrevet 13, tänker jag. Det är en sån här text som alla har hört 1000 gånger, men den är bra. Där det talas om kärleken. Gud är kärlek. Vet ni det? Det är inte kärleken som är Gud, utan Gud är kärlek. Här har vi. Och om vi skulle byta ut kärleken mot fadern, för att Gud är fader och han är kärlek, så får vi en bild av hur en far är och hur Gud är som far och vad som ligger i vad jag menar med att ha ett faderskap eller moderskapshjärta för det man gör och det liv man lever. Fadern är tålig och mild. Fadern avundas inte. Han skryter inte. Han är inte uppblåst. Han beter sig inte illa. Och han söker inte sitt. Han brusar inte upp. Han tänker inte på det onda. Han gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär han, allt tror han, allt hoppas han, allt uthärdar han. Fadern upphör aldrig. Och så fortsätter det. Alltså, en fader bär på någonting helt annat. Han bär på Guds hjärta. Och det handlar om hjärtats inställning. Att bära faderns hjärta för alla man möter. Och jag tror att om vi alla skulle gå med den inställningen till våra jobb, in i våra familjer, in i församlingen, så skulle det förändras i grunden, kulturen, miljön. Om vi med omvända hjärtan går till våra arbeten med en inställning och kultur av faderskap i våra hjärtan, alltså wow, vilken förändring. En chef som inte bara bestämmer för sakens skull eller för att få jobbet gjort eller för att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan som gör det för att man har ett genuint intresse för de människor man leder. Man känner en nöd för dem, för att de ska få utvecklas, för att de ska få växa. Det är någonting helt annat. Eller en lärare som känner så för sina elever. Eller en, ja, du kan fylla i själv. I Efesierbrevet 6 och 4 och i Kolosserbrevet 3 och 21, det är två parallellställen i Bibeln där Paulus undervisar familjer om hur det ska funka liksom. Vad Guds ordning är och hur det är tänkt. Och då skriver han så här: ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Och i Kolosserbrevet: ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet. Väldigt konkreta råd. En far ska inte reta upp sina barn. Och många gånger kanske vi gör det, medvetet eller omedvetet. Men så länge en föräldralös kultur råder så kommer människor att tappa modet. Och världen är full av tappat mod. Av människor som känner, jag orkar inte längre, för min chef var sån här, min lärare var sån här, min pappa var sån här. Allt går emot mig liksom. Jag tappar modet. De bara, det funkar inte liksom. För man har inte mött en äkta kärleksfull fader eller moder. Och då tappar man modet. Men när en kultur av faderskap får formas, då förändras det. Då kan man vägleda efter Herrens vilja istället. Och jag vet inte, min dröm på något vis för den här församlingen. Gud har talat mycket om det senaste, både när jag var hemma och var ledig här nu och nu när jag kommer tillbaka kanske ännu mer intensivt. Av en kultur av fader och moderskap där vi verkligen tar oss an varandra. Förstår ni vad jag menar? Alltså där vi, lite som jag pratade om vid barnvälsignelsen, att vi säger här, men det finns en hel församling här, de vill vara med och bära er i detta. Ja, säger alla. Sen är frågan, hur gör vi det då? Vågar vi verkligen engagera oss i varandras liv? Vågar vi fråga någon annan när vi har problem och säga, du, jag behöver hjälp nu. Mitt äktenskap håller på att krascha. Eller jag vet inte hur man ska uppfostra barn, det funkar inte. Eller sådär. Alla de här grejerna som vi möter hela tiden. Men vi är så rädda, verkar det som, att fråga någon annan eller gå till någon annan. Och även åt andra hållet. Alltså, ni som har levt länge med Gud, vågar ni liksom gå fram till en yngre kristen, någon som kanske precis har kommit till tro eller kommit med i församlingen eller bara som är yngre liksom i sin tro och erbjuda din hjälp och säga, skulle du vilja träffas med mig några gånger och vi pratar om tro, jag kan hjälpa dig vidare. När ställde du en sån fråga till någon senast? Jag vet att en del av er gör det och jag älskar när det sker. Tobias är ett sånt exempel som ni tog upp. Nu är inte han här och kan försvara sig, men jag vet att han är med på det. Alltså, där jag vet att en person har tagit sig an honom och liksom fått bli en far. För mig var det livsviktigt när jag kom till tro. Hade jag inte haft andliga fäder och mödrar i den här församlingen så hade inte jag stått där jag står idag. Jag hade inte vuxit och utvecklats i min tro som jag har gjort. Jag har aldrig liksom aspirerat på att bli pastor eller komma hit eller liksom kämpa för någonting sådär. Utan det är andra människor som hela tiden har kommit till mig och liksom tagit sig an mig och sagt, jag ser någonting här. Eller jag så här. Och jag bara, okej. Min upplevelse är att jag bara hängt med i vad andra människor så här har sagt och gjort. Och så gör Gud någonting i det. Din son Johan Grindeland var den första son. Han tog sig an mig. Nu är jag glad. Första sommaren när jag hade kommit till tro på Jesus, jag visste ingenting. Han tog med mig på allt. Vi var hemma liksom i några av era trädgårdar och där det var bönemöte eller någon slags bibelquiz och lite grejer som hände. Och vi var på bönemössamlingar här i kyrkan och vi var uppe på berget och grilla och han berättade och jag frågade och han lärde mig jättemycket. Han var inte många år äldre än mig, men han blev en andlig far som var superviktig. Och andra, många människor. Ingmar blev en sån. Ingmar som var pastor här för många år sedan nu. Han blev en andlig far för mig. Han ledde mig vidare. Han lärde mig att utvecklas som ledare, som lärjunge. Och det finns flera sådana jag skulle kunna nämna. Men min dröm för kyrkan är att vi alla skulle ha sådana människor i våra liv. Och att vi alla skulle kunna bli sådana människor för andra. Att vi tog oss an varandra. Men det finns ett motstånd mot det, tror jag. Djävulen hatar när det funkar. Det är bara att erkänna. Fienden vill ju inte att det ska vara så. Han älskar när människor isoleras i sitt eget och sina egna problem. Jag vet inte om ni har sett en dokumentär som heter The Swedish Theory of Love. Har du inte sett den så se den. Den förklarar väldigt, väldigt bra hur Sverige som land politiskt har nedmonterat beroendet människor emellan. På 70-talet togs medvetna beslut av politiker. Säkert för dem i all välmening, men resultatet blev förödande. Och den politiken som heter, det finns ett manifest som heter socialistisk familjepolitik, tror jag, eller något sånt där. Det utgår från att ingen ska vara beroende av någon annan. En kvinna ska inte vara beroende av sin man och inte en man av sin fru. Barn ska inte vara beroende av sina föräldrar och föräldrar inte beroende av sina barn. För att, som de säger i den här filmen, det viktigaste i den svenska kulturen är oberoende. Och nu har vi gjort oss oberoende av varandra. Och det målas upp en ganska kall bild av hur Sverige ser ut idag som resultat av detta. Gamla människor som lever ensamma på ålderdomshem och aldrig någonsin får besök av någon under 20-årsperioder ibland. Vad händer där liksom? Nej, för barnen ska inte vara beroende och de ska inte vara beroende. Äktenskap som går sönder på grund av allt för hårt hållen individualism liksom inom äktenskapet. Självklart är alla människor olika. Självklart är vi var och en unika. Det är inget liksom så. Så är det. Det bekräftar Bibeln också. Men det finns en annan sida också som heter att vi är beroende av varandra. Och det är en lögn att tro att vi skulle kunna leva ett liv oberoende av andra människor och oberoende av Gud. För Gud har inte byggt den här världen på det sättet. Utan han har byggt en värld som fungerar i beroende. Där vi frivilligt ställer oss i beroende av andra människor, av kärlek. Och där vi ställer oss i beroende av Gud. Familjen är på något vis i centrum i det Gud har skapat. Den bilden används hela tiden för att förklara vad Gud har tänkt med världen och mänskligheten. Familjer kan se ut på olika sätt och saker kan gå snett. Och det är inte det handlar om, att lyfta fram något perfekt eller så. Men det finns en grundtanke hos Gud av beroende och ömsesidig aktning, och det är någonting positivt. Kärlek är att göra sig beroende av någon annan, att ge upp sin egen oberoende, sitt eget oberoende faktiskt. Och vi behöver fäder, mentorer, faddrar, vad vi än vill kalla det, människor som tar sig an varandra i kärlek. Och det här handlar om en kultur, som jag har sagt flera gånger. I fredags på andakten på ungdomssamlingen så började jag med att säga: ni är bakterier allihop, bara så ni vet. Och så pratade jag utifrån det om goda och dåliga bakterier. Dåliga bakterier leder till sjukdom som sprider sig. Goda bakterier, som den som finns i yoghurt eller surdeg, är någonting gott. Och den förökar sig också och gör gott för våra kroppar och våra liv. Och många bakterier tillsammans, det kallas för en kultur. Och Jesus pratar om det, han använder surdegen som en bild på detta. Akta er för Herodes och fariséernas surdeg, säger han. Alltså, akta er för ett liv utan Gud och akta er för ett religiöst liv där närheten till Gud bara handlar om regler. Och sen talar han om att mitt rike, Guds rike, det är som när en kvinna arbetar in surdeg i några mått mjöl och till slut blir hela degen syra. Det är någonting som växer, en god kultur som växer. Och en kultur av faderskap och moderskap. Jag tror att Gud håller på att plantera det. Jag tror han gör det idag i några av era hjärtan. Så här, börja tala till er om att det här behövs. Ni förstår att det här är viktigt och Gud gör någonting i er just nu. Och det kommer sprida. Om vi fortsätter att knåda den här degen, då kommer det att sprida sig och det kommer bli en kultur. För du har så mycket att ge till andra. Ni som har levt längre än jag och känt Kristus längre än mig, er uppgift i församlingen är inte att fortsätta bli matade. Ni kan allt, ni vet allt, ni har hört allt, ni har hört så många predikningar och varit med om så mycket grejer. Ni behöver inte ett bibelstudium till, om ni missförstår mig rätt. Alltså, sådär. Det är klart att det är nyttigt, det finns inget negativt i det. Men Er uppgift är ju att mata nya bebisar. Eller hur? Man kan inte som förälder fortsätta sitta själv med vällingflaskan. Liksom. Utan man behöver ju laga mat och ge till barnen. Först vällingen eller mjölken, sen välling och sen lite mer fast föda. Och så här. Och se hur kan jag hjälpa de här nya, en ny generation att växa i Kristus. Och det säger jag till oss alla, det gäller mig med. Kom inte hit till gudstjänst med inställningen att nu ska någon sjunga för mig och någon ska lära mig något och någon ska be för mig. En far eller mor tänker precis tvärtom. De tänker, okej, nu ska jag få komma till familjen, till församlingen. Vem kan jag få välsigna idag? Vem kan jag få vara med och se växa i sin tro? Vem kan jag bli en far eller mor för? Så utmaningen idag är, fråga Gud vem du ska adoptera. Och gör det konkret. Jag skulle vilja utmana er i det faktiskt. Fråga Gud, är det någon som jag ska ta en konkret kontakt med och kanske börja be för lite mer regelbundet och strategiskt. Kanske få träffa någon gång ibland och bara prata om livet. Hur är det? Hur mår du? Hur växer du? Eller det kanske är en familj. Kanske är något äldre par av er som vill adoptera en yngre familj och bli deras lite mentorer och bara finnas där som ett stöd. För det behöver vi unga familjer. Och det är helt okej. Och det är bra. Jesus kom för att uppenbara fadern för en föräldralös planet. Gud vill förlösa en anda av faderskap över oss som församling. Och jag vill att du varje dag i ditt liv försöker återspegla vad det är att vara en god fader eller moder i alla relationer du har. Ska vi stå upp tillsammans? Så kan Kenneth och ni andra komma fram. Och ni som är förebedjare får jättegärna komma fram också. Vi har några människor som är förberedda här nu. Som har förberett sig i bön och så för att vara med och be för dig. Och känner du att ja, men jag vill få det här förlöst i mitt liv. Jag ber att ett faderskaps, ett moderskapshjärta ska bli förlöst i mitt liv. Kom fram. Låt dem lägga händerna på dig och bara välsigna dig. Det kan vara en kort bön och jag tror att många behöver detta. Och det här handlar inte om ålder bara. Man måste inte vara gammal för det. Som jag sa, Johan, vad kan han ha varit när jag kom till tro? Om jag var 16 så var han kanske 18 eller 19. 19. 18. Så att det är inte det handlar om. Vi fick några ord också innan. Stå upp var ljus från Jesaja 61. Det andra, någon bekymrar sig för sin ekonomi. Vi såg en bild av någon som satt med alla räkningarna och datorn uppfälld och bara slet sitt hår i frustration och panik liksom för att det inte skulle funka. Gud vill komma med frid och Gud vill komma och hjälpa dig i det. Kom gärna och be för det. Någon eller flera behöver bli frihalsad. Det där är ett gammalt uttryck som senare har ändrats och blivit ordet frälst. Man använder det för att hjälpa slavar. Man kunde köpa en slav och så ta bort halskedjan och frihalsa någon. Det handlar om frihet. Det kan handla om frälsning, att första gången få ta emot Jesus. Är du här och vill bli frälst ikväll, idag, nu på förmiddagen, så gör det. Men det kan också handla om frihet från andra saker som binder dig. Vi tror att någon har problem med vänster höft, Gud vill hela dig. Även vänster öra, Gud vill hela dig. Någon har problem med armarna, vi såg båda armarna, Gud vill hela det. Att överflöda i tacksamhet för allt du har, något som Gud vill förlösa i någon eller några. Och att vi har fått barnaskapets ande, vi får ropa Abba, fader.
När vi var i lovsång och tillbedjan här så såg jag faktiskt som en vision framför mig av ett träd som där det började spira. Det var som på våren när det knoppar började slå ut. Det här trädet slog även nya skott och det började växa och bli grönare och grönare. Det var en jättevacker bild och jag tror att det var en bild av våran församling, att vi får på något sätt gå in i en period där många av oss får uppleva en andlig vårperiod där. Och jag tror att det som Johan slår an i tillbedjan här idag, vad är anden i tillbedjan? Vad är det att vara församling tillsammans när man möts, att vi tillber Gud? Det är en del av det hela. Kanske det här med faderskapsbiten och moderskapsbiten också är en del. Men ta chansen. Jag tror att vi ska öppna oss för Gud öppnar upp för en förnyelseperiod i våra liv nu i församlingen, där vi får bli som ett träd som slår nya skott och där knoppar brister ut och blir blad och det blommor växer fram. Och Herre, låt det ske. Låt oss få ta emot det som du vill komma och göra i våra liv och i våran församling. Och jag vill uppmuntra dig också, om du känner att det här talar till, ta gärna kontakt med mig eller någon annan förebedjare här, så vill vi gärna be tillsammans att den här fantastiska processen får fortsätta.
Tack Jesus. Du kan lägga dina händer på hjärtat. Hjärtat i Bibeln är en symbol på det där livet liksom utgår ifrån. Och nu ber jag Jesus Kristus för våra hjärtan. Jag ber att de ska få formas efter ditt hjärta. Jag ber om hjärtan av faderskap och moderskap, som inte söker sitt eget i första hand, utan som söker välsigna. Jesus. Tack att vi som är yngre får hedra dem som har gått före. Herre, jag ber för alla dem som kämpat trons kamp länge i den här församlingen, som har bett, som har slitit, som ekonomiskt har varit med och bidragit och betalat och byggt upp den här lokalen och verksamheter som fortfarande finns för att välsigna och välsigna människor. Herre, jag hedrar det. Men jag ber också för att en yngre generation ska få ta vid. Att vi inte ska isolera oss från varandra, utan att vi ska bygga upp varandra. Att vi ska hitta det goda i varandra och lyfta fram det. Så jag ber om hjärtan av faderskap och moderskap den här dagen. Kalla ut några stycken, Gud, som verkligen ska ta det på allvar. Och tala tydligt till våra hjärtan just nu. Vem är det, Gud, som vi kanske antingen ska be att få bli en andlig far för oss, eller bli en mentor för oss, eller vem är det vi ska själva ta oss an? Tala till oss, Herre. Tack för att du förlöser någonting nytt, Herre. Tack Jesus. Åh Herre, tack. Tack för ditt hjärta, Herre. Det är fullt av kärlek och glädje och frid och tålamod och vänlighet och godhet och ödmjukhet och självbehärskning. Mot sånt vänder sig inte lagen. Så kom och fyll våra hjärtan med det, Herre. Tack Jesus. Välkommen fram. Du kan falla på knä här framme, eller du kan ta emot förbön. Du kan tända ett ljus. Eller du kan bara röra dig omkring i lokalen eller vara kvar där du är. Men var i tillbedjan en stund här nu. Sök Herrens ansikte. Sök hans hjärta. Be Jesus uppenbara fadern för dig. Välkomna.